Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Piteå. Han har spelat 10 säsonger i SHL-elitserien och 10 säsonger i NHL. Han har fortfarande rookie-rekordet när det gäller poäng i Philadelphia Flyers. Han tillhörde Flyers fruktade domedagskedja. Han vann VM-guld 1998. I Holmgren möter den här veckan Mikael Renberg. Vill du kontakta oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Mikael Renberg. God lyssning.
Bo Mikael Renberg, född den 5 maj 1972 i Piteå i Norrbotten. Mm. Pitepalt. Mm. Gillar du det förresten?
Jag har inte ätit det på väldigt, väldigt länge. Jag tycker det är gott, men det är ingenting som jag har i kylen här hemma, utan det blir väl någon gång på sommaren, kanske, om mamma skulle göra det.
Jag har varit på, det finns ju en palteria där.
Palteria, jag är i byn.
Ja.
Det är faktiskt ganska många av mina kompisar som åker dit på sommaren, men så mycket suger det inte för mig att jag behöver åka dit så.
Men nu bor du i på Lidingö för att vara närmare bestämt. Vi sitter hemma hos dig här fint med vattnet här och emellanåt så kommer Finlandsfärgen åkande också. Så du har blivit Lidingöbo. Mm. Berätta. Jag trodde du var väldigt så där Piteå och hemkär.
Nej, egentligen eller det var jag faktiskt, men livet har förändrats lite grann. Jag flyttade hem efter mina NHL-år, bosatte mig i Piteå. Och tänkte att ja, men här kommer jag att spendera resten av mitt liv. Och så blev det inte. Jag utbildade mig till sjukgymnast, fick göra praktik här nere, fick ett jobberbjudande, träffade en tjej här nere. Fick barn igen, omgång två får man säga. Jag har en 20-åring också. Och fick Edith då för, vad blir det, 3,5 år sedan. Och så skulle vi leta bostad och då blev det att vi åkte hit ut och tittade på nybyggda lägenheter och så flyttade vi hit.
Hade du varit på Lidingö förut?
Det har jag faktiskt. Jag har sprungit Lidingöloppet 3 gånger. Oj. Så att jag har varit här ute tidigare men aldrig liksom sett ön i övrigt utan bara den sträckan och de 3 mil man springer. Så att, men jag har varit här innan men det är fantastiskt fint och vi trivs bra här. Vi får väl se vad som händer i framtiden men några år ska vi göra här nere och så får vi se vad som händer.
Du berättade för mig att när du spelade hockey där borta och så drömde du allt om att få flytta hem till Piteå och köpa ett hus där och allt detta gjorde du, men så blev det lite långsamt.
Ja, jo, det blev väl det lite grann. Livet blir ju kanske inte alltid som man har tänkt sig, utan man kommer hem och så upptäcker man att vissa tider på året så händer inte så mycket och det då tillsammans med att jag fick ett bra erbjudande att få jobba här nere och plus att jag har SVT-jobbet här nere, så blev det ganska naturligt och även om jag någon gång då och då längtar tillbaka upp till Norrbotten så trivs jag bra här nere och så får vi se hur länge det blir. Jag har inte uteslutit att flytta tillbaka till Norrbotten, men som det känns nu så känns det bra att bo här nere.
Din tjej är från Halland, så det är ju, Stockholm är ju ungefär i mitten.
Mitt i mellan, ja. Precis. Och hon har ju bott här längre än mig, så hon kan ju Stockholm mycket bättre. För tillfället så funkar det här väldigt bra.
Storstäder är ju inget nytt för dig. Du har ju tillbringat herrans massa år i Philadelphia, du har varit i Toronto, till exempel.
Stockholm är inte så stort tycker jag, men Ja, det är ändå så pass stort att jag inte hunnit se allt. Det har jag absolut inte, men det är en väldigt, väldigt fin stad.
Vad är det bästa med Norrbotten skulle jag säga? För att det, ofta när man träffar norrbottningar så är det väldigt, ja, det är nästan som norrmän, alltså, om du förstår vad jag menar. Det är väldigt, tycker om sin hembygd och månar om traditioner och allt vad det nu är.
Ja, det, jag vet inte. Jag tycker att det, för det första tycker jag att det är en väldigt fin sommar. Den är kort, men den är fin då den väl är där. Sen tycker jag om vårvintern där uppe. Jag tycker det är fint med kunna åka skidor och snöskoter och vara ute och solen skiner och det är snö. Just den perioden tycker jag faktiskt är finare uppe i Norrbotten än här nere där det är mer slaskiga vintrar. Men jag vet inte, är man född där uppe på något sätt, det blir ju... Ja, det, hemma för mig är ju ändå alltid Piteå där, även om jag bor här nere, så hemma är alltid där, så att är man uppvuxen där så har man någon slags kärlek till det, tror jag, från barnsben.
Och Piteå är ju fantastiskt för att så många duktiga ishockeyspelare inte minst kommer därifrån. Det är du, det är väl Holmström, det är Lasse Lindgren, hjälp mig, det finns
Mattias Öhlund, Mattias Öhlund, Stefan Persson.
Från den lilla orten. Där, ja. Det,
nej, det finns en hockeykultur där som dessvärre är inte lika stark längre, men den har varit väldigt stark och jag vet, det är svårt att säga, alla frågar mig, eller alla många frågar vad det beror på, jag har faktiskt svårt att säga det. Alltså det jag tror sporrade mig och kanske även Thomas Holmström, vi växte ju upp med hockeyn tillsammans, det var att vi hade varandra och några till som sporrade varandra till att träna mycket och det var alltid tävling oavsett vad man gjorde och så just den här konkurrensen, att vi var några stycken som var väldigt, väldigt intresserade och duktiga, gjorde ju att vi blev ännu bättre. Och det tror jag är säkert samma sak om man pratar Örnsköldsvik eller andra små orter. De blev ett gäng även där som sporrade varandra, så att det är bra med konkurrens.
Jag har hört en historia om Piteå, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror det var en Piteåbo eller någon som minst tyckte om Piteå, så det är väldigt mycket framgångsrika idrottsmän i Piteå, mycket snygga människor i Piteå. Då lade han fram den här teorin att Piteå är en gammal vikingaort, så att de åkte och hämtade de snyggaste tjejerna och tog hem dem och så har det har levt kvar i tusen år. Jag vet inte om jag blev lurad, har du hört den?
Nej, den har jag aldrig någonsin hört. Nej. Men ja, det är möjligt,
det stämmer. Ja, vi kom nog in på det någon gång när vi pratade om dig och Öhlund och Persson och Holmström. Ja. Hur var det, och du är född 1972, så du växte upp på 70- och 80-talet i Piteå. Hur var det?
Jag hade en fantastisk barndom. Jag växte upp med mamma och pappa, en normal svensk familj. Två systrar, mycket sport, fotboll på sommaren och hockey på vintern och testa på andra idrotter också, bordtennis, mycket friidrott höll jag på med. Jag har nästan bara positiva minnen från min barndom. Den var fantastisk. Det var den, så att ja, jag vet inte.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Mamma Kristina, precis. Mamma har jobbat som barnskötare hela sitt liv, jobbat på förskola, man får inte säga dagis längre, och pappa var föreståndare på OK i Piteå, så att vi var väl en medelklassfamilj, kan jag tänka mig. Åkte aldrig utomlands, men åkte på mycket hockeyläger och kupper. Vare sig det var min hockey eller Jessicas innebandy eller fotboll. Så att vi var en riktig sportfamilj.
När du växte upp, du var inne på det var friidrott, det var bordtennis, det var fotboll. Men hur stod, varför blev det ishockeyn?
Ja, jag tror någonstans där vid de här, ska man kalla det, kritiska åren, 14, 15 år, 16 kanske, så upptäckte jag väl att det var där jag hade störst talang. Det var lättast att slå sig fram i ishockeyn. Ishockeyn var också, jämfört med fotbollen, jag var ganska duktig fotbollsspelare också, men ishockeyn var mer... vad ska vi säga, de var mer elittänkande, de var snabbare på att ta tag i de här talangerna, de var seriösare i sitt tänk än vad fotbollen var, som då mer var en breddidrott. Så att man kände sig väl mer, vet inte, ska säga, charmad av hockeyn på något sätt. Och så kom TV-pucken, som är en väldigt, väldigt viktig turnering för ishockeyn och betyder mycket för mig. Så att det blev på något sätt naturligt att hockey var mest seriös och jag hade mest talang i ishockey.
I traditionen också var väl, minst om du var inne på det, betydligt tyngre än eller ishockey, för det är ju en ishockeyort, det är ju precis. För hockeyspelarna Piteå är känt bland annat.
Absolut spelar det roll, men då går väl kanske lite hand i hand med det här att man märkte att ishockey var bättre på suga tag i talangerna och ha någon slags plan för dem. Fotbollen var mer en rolig grej man höll på med. Det var inte lika seriöst helt enkelt. Det var en väldig skillnad, kommer jag ihåg. Jag var uttagen i länslaget i fotboll också. Det var en jätteskillnad att åka med länslaget i fotboll och åka på TV-puckläger, alltså länslag i hockey. Det var ju så otroligt mycket mer planerat och organiserat i ishockeyn. Fotbollen var ju som att gå in på macken och köpa frukost i princip. Det var ju väldigt, väldigt dåligt organiserat då från Norrbottens fotbollsförbund, om man jämfört med Norrbottens ishockeyförbund. Jag har ingen aning hur det är idag, men då var det så att man charmades ju mer av hockeyn, tycker jag. Det gjorde man, eller jag i alla fall.
Hur var det som fotbollsspelare? Vilken position var du på?
Jag var forward.
Du var forward där också?
Jajamän, jag var... Innan man drog på sig för mycket muskler då för att gynna hockeyn, så var jag ganska snabb faktiskt. Jag var en snabb och målfarlig forward.
Ja, var du yttre eller var du center? Eller körde ni fjärde?
Jag var vänsterytter. Jag var vänsterfotad i fotboll, så att jag spelade vänster forward. Och vi hade ett väldigt duktigt, det måste jag skryta om, vi hade ett duktigt pojklag från den lilla orten och gick till semifinal i pojk-SM och
oj,
förlorade mot AIK här nere på Råsunda IP. Så att vi var väldigt duktiga i fotboll också, men det var ändå inte lika seriöst och noggrant som ishockeyn var.
Det är ju jättestort att komma till semifinal för att vara, ursäkta mig, för att vara från Norrbotten.
Ja, men så var det. Vi var ett bra lag. En annan spelare var Roger Schamber, som har tränat Gävle här i Allsvenskan och även spelat i Hammarby. Vi var några stycken som var riktigt, riktigt duktiga, och jag vet, vi slog ut Östersund och Falun och någon större ort till, och så ställdes vi mot AIK i semifinal.
Hur var det i skolan då?
Ja, jag har ju bra minnen från skolan. Ja. Jag var ju, tyckte det var roligt. Jag var inte liksom en toppstudent, men jag var nog på övre halvan och hade ganska lätt för mig. Alltid haft ganska lätt för mig. Tycker om att lära mig nya saker. Och det enda ämne jag tyckte var svårt, det var matematik. Mm. Annars så har jag haft ganska lätt för skolan. Många bra minnen från skolan.
Som till exempel?
Ja, och jag tyckte det var roligt. Jag tyckte vad tyckte jag för ämnen var roligt? Jag tyckte det var roligt med samhällsämnen, typ samhällskunskap, geografi, historia tyckte jag var roligt. Gymnastik naturligtvis, men jag har tyckte jag hade många bra lärare också, så att skolan alltid varit positiv för mig.
Vad hade du för planer då när du gick ut nian?
Oj.
Vad valde du för linje förresten?
Då valde man ju lite grann vad kompisar valde. Det brukar jag alltid tänka. Jag hade ganska bra betyg där jag gick ut nian. De sjönk rätt bra där i gymnasieåren, men det var ju mer tack vare att hockeyn tog så mycket tid. Men jag gick ekonomisk linje, 3 år ekonomisk, och jag är absolut inte intresserad av ekonomi, så att det var väl för att de bästa kompisarna valde det.
Men det är klart gymnasiet?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag gick 2 år och sen försökte jag lappa ihop det tredje året under mina elitserieår i Luleå, men det gjorde jag inte riktigt, för när jag sen då som 38-åring skulle läsa till sjukgymnast, så fick jag läsa upp några ämnen på komvux, så att jag hade inte riktigt komplett betyg när jag skulle söka in på universitet.
Ja, hur togs, när kände Micke Renberg att att när jag pratade om det i tredje person, men när kände du att du hade det där lilla extra? Jag menar, det är många som är skickliga, som är talangfulla, men har det där lilla extra.
Mm.
När kände du att...
Ja, det kanske var vid några tillfällen. Det första tillfället var i TV-pucken. Då man samlades då Norrbottens bästa spelare. Och så fick jag en framträdande roll även i det sällskapet och som var tillspetsat. Då kände jag att ishockey är nog min grej ändå. Sen kände jag det också vid ett landslagsläger, ett pojklandslagsläger. Vi skulle möta Finland i en dubbellandskamp och jag gjorde väldigt bra ifrån med de två matcherna. Fick, tror jag, matchens lirare bägge matcher. Då kände jag också liksom att det är inte bara i Piteå eller i Norrbotten jag kunde hävda mig, utan även bland Sveriges bästa 72 år. Så att det var väl i några tillfällen där som jag kände att det här kan bli någonting.
Blev du stöddig då när du liksom kommer hem till Piteå och jag är stjärna i landslaget, grabbar?
Nej, det är möjligt att man blev...
Var det den åldern?
Ja, det är lätt hänt. Ja. Man gick omkring med landslagsjackan och trodde man var någonting. Men det var väl en kaxighet med väldigt mycket osäkerhet i bakom egentligen. Så att, jag tror inte jag var jättekaxig, det tror jag inte. Men det är klart att någon sorts stolthet fanns förmodligen att man hade spelat med pojklandslaget. Det gjorde det.
Ja, det är klart. Det är konstigt annars.
Ja, det är klart.
Det har varit oerhört stolt. Vi hade fått höra det. Hur tog sig då vägarna då? Piteå är en hockeyort som sagt. Hur länge var du kvar i Piteå innan du flyttade till Luleå? Såg du ut där i... För det är en intressant period från juniorhockey till seniorhockey.
Mm. Jag hoppar egentligen över juniorhockeyn, kan man säga. Jag spelade B-juniorhockey och det som är J18 idag. Spelade jag en halv säsong. Sen blev jag uppkallad till A-laget av Lasse Lindgren, då ett annat proffs då, som tränade Piteå Hockeys A-lag då, och han ville testa mig där uppe, och jag gjorde några bra träningar och fick göra någon träningsmatch och blev kvar helt enkelt där uppe. Så gjorde jag en och en halv säsong i A-laget från det att jag var, vad var jag då, 16 och ett halvt upp till 18. Och efter det så gick jag till Luleå, och det var... De här Piteå-åren var ju fantastiska. Man bodde hemma och allt man gjorde på isen var ju en bonus. Så det var ju aldrig någon press på en där, utan man kunde ju spela ut hela sitt register. Och det var en rolig tid, och man utvecklades, och Lasse var jättebra med mig och även bra lagkompisar. Men jag kände ju tidigt att här ska jag inte stanna, utan jag måste vidare i min utveckling. Så att det naturliga då för duktiga spelare i Piteå var ju att gå till Luleå.
Inte Skellefteå?
Nej, då var Skellefteå lite på dekis. Det var Luleå som gällde. Sen var det ju lite grann det här Norrbottenskänslan också. Den var ju betydligt starkare då, tycker jag, än vad den är idag. Att man skulle vara kvar i länet. Så att för mig var det väldigt naturligt att gå till Luleå. Då hade ju Lasse Edström och Thomas Bulan Berglund och Lasse Hurt. De var ju Piteå-killar som hade tagit den resan tidigare och gått till Luleå. Så att det var ganska naturligt.
Hur kändes det då? Du kom alltså till Luleå, som du säger, och det är det stora laget.
Ja.
Alla älskar Luleå i Norrbotten, nästan alla i alla fall. Och du gjorde elitdebut säsongen 89-90. Hur fort gick det?
Oj, jag gjorde faktiskt två matcher under en säsong bara som ett lån, men min första säsong, hela säsong med Luleå, den var rätt tuff faktiskt. Jag hade svårt att ta en plats, och det var på den tiden man spelade bara med 3-5-er, det vill säga, vad blir det då, 9 forwards. Så att det var svårt att ta en plats där.
Vilka var det som namedroppade lite?
Ja, men det var ju Elge Pettersson och Jens Hellgren och Stefan Skuggan Nilsson och Thomas Bulan Berglund, Lasse Edström. Det var ju många duktiga forwards. Många av dem antingen hade de spelat i landslaget eller eller spela i landslaget eller var på väg in i landslaget som jag då blev senare, men det var ett bra lag. Det var inte lätt att ta en plats där såklart, så att det var tufft. Första året var tufft, andra året var också ganska tufft, och jag var 3 år då innan jag blev proffs. Men tredje året så tog jag liksom det här sista klivet och blev riktigt bra och fick även chansen att spela i Curre Lundmarks landslag.
Kan du berätta lite om hockeykulturen i Luleå? För vissa orter, när du bara landar på Kallax, så luktar ishockey. Mm. Örnsköldsvik är ju en sådan läxa naturligtvis. Mm. Men alltså, kan du, att vara, att spela för Luleå och kanske framförallt på den tiden då det var väldigt, väldigt vi mot resten av världen nästan.
Ja, precis. Det var en... vad ska jag säga, det var en hård, Luleå har alltid haft en hård atmosfär, liksom höga krav och man vill spela en fartfylld, kraftfull ishockey. Det vill ju Luleå än idag göra, och det var tufft att komma dit, och det var bråk på träningar och man tävlade om allting, och det var en otroligt utvecklande atmosfär att vara i. När jag tittar tillbaka och man försöker se vad har varit viktigt för mig för att nå framgång, så är det var viktigt för mig, för det var betydligt tuffare atmosfär än vad det var i Piteå. Så att där fick jag verkligen tuffa till mig som både spelare och människa för att överleva helt enkelt. Så att en väldigt, väldigt nyttig tid för mig.
1990 så draftades du av Philadelphia Flyers i andra rundan som 40:e spelare totalt. Hur var det? Hur tog du emot det beskedet?
Jag var ju där.
Du var faktiskt där. Ja, du var där. Ja, men alla är ju inte det.
Nej. Och då var inte alla det.
Nej,
det
definitivt inte.
Jag fick ett
Vad var draften det året?
Vancouver. Så att jag fick ett telefonsamtal av en agent hemma på pojkrummet på Kvastgatan. Så ringde det en man som pratade engelska. Och bjöd mig dit, helt enkelt. Don Meehan, som sen blev min agent för resten av min karriär då, borta i NHL.
Han har haft många stora.
Han tog verkligen hand om mig och honom att tacka mycket också. Men han bjöd över mig på den draften, och då var det ovanligt att europeer gick inte så tidigt egentligen. Mats Sundin hade gått som etta året innan.
Han är fortfarande ende totalt väldigt, som har gått som nummer ett. Det finns,
och då var det extremt ovanligt. Och då pratade man ju också faktiskt, ursäkta Mats att jag säger det, men att det var en väldigt dålig draft också.
Året innan, 89 var det.
Precis. Ja. Så att hoppas inte Mats hör det.
Han ringer dig.
Ja. Precis, nej, men det var ovanligt. Det var ju väldigt ovanligt att Mats gick ett. Och så att jag hade ju liksom innan fått höra av Don att du kommer att gå någon gång i andra rundan, tror vi. Det fanns någon europé. Jager gick tidigt, men inte först också. Han gick som 5-6 eller något sånt där, tror jag, i första rundan. Och tittar man på de som blev draftade, då skulle naturligtvis Jager ha gått som nummer ett. Men han var ju europé. Så att,
ja. Vem var det som var svensk? Var det Hammarström som var
Ingen var det?
Han har varit trogen Philadelphia Flyers i många år. Ja.
Så att han... Han var där och jag fick en tröja med nummer 90 då. Det var ju året då jag blev draftad en Philadelphia-tröja och var oerhört stolt.
Vad visste du om Philadelphia Flyers då och deras historia, Broad Street Bullies och Bobby Clark? Och...
Ja, inte mycket faktiskt, eftersom att man växte upp där i 70-80-tal så fick man ju aldrig se en NHL-match egentligen.
Nej.
Så jag visste väldigt lite. Jag visste att Per-Erik Eklund spelade där, att Kjell Samuelsson spelade där, att Pelle Lindberg hade spelat där naturligtvis. Han hade jag faktiskt äran att få träffa på en hockeyskola sommaren innan han förolyckades. Så att det var egentligen det jag visste, vilka svenskar som hade varit där. Det var ungefär det jag visste om Philadelphia. Att det var liksom en tufft lag, en tuff atmosfär, en tuff stad också. Det var väl ungefär där någonstans.
Ni kan väl berätta för oss och lyssna att det är intressant att komma till Philadelphia. På många ställen så visar de på Jumbotronen fina mål, tjusiga anfall. Men på Jumbotronen i Philadelphia så visar de lika mycket slagsmål. Åtminstone gjorde de det, för det ville publiken ha.
Ja, det ville de. Det var en del av underhållningen där. Och en av, naturligtvis var Erik Lindros den stora stjärnan, men vi hade en slags kämpe som heter Dave Brown som inte var långt ifrån Erik vad gäller popularitet. Han var otroligt populär bland fans.
Så åkte du över, Micke.
Mm.
Och sen blev det bra succé. Du har alltså fortfarande rookie-rekordet i mytomspunna Philadelphia Flyers. Säsongen 93-94 så gjorde du 38 mål. 82 poäng, ett rekord som alltså fortfarande står sig. Berätta.
Ja, det var... Jag hade ju egentligen inga förväntningar så. Jag hade naturligtvis hoppats att jag skulle få vara kvar och inte bli nedskickad. Man har ju hört alla de här historierna om att det är betydligt tuffare i farmalaget och det är bussresor och det är inget kul och så vidare och så vidare. Så att jag hoppades ju naturligtvis att jag skulle få vara kvar i Philadelphia och spela med Flyers. Jag hade ju kommit från ett VM i München 93 där jag hade fått göra någon slags, ett slags eldprov och möta riktigt bra motstånd. Och det hade gått bra, så jag hade ju ändå som viss förhoppning att jag skulle kunna ta en plats, men att det skulle gå så bra, att jag skulle få spela så mycket som jag fick och ända upp i första kedjan, det trodde jag nog inte.
38 mål, det är jättemånga mål.
Ja, det flöt ju bara på där liksom. Det var ju, jag funderar ju aldrig, utan det var ju ungefär som tiden i när man kom upp i Piteå Hockeys A-lag. Det var liksom bara, allt man gjorde var ju bara en bonus. Men det var, allt var ju så stort, man fick se alla de här stora arenorna och allt var ju nytt, och det var liksom, det var ju knappt att man kunde sova på nätterna. Det var liksom, man hade ju adrenalin bara pumpa det här första året, vad gäller allt, inte bara ishockeyn, bara att leva där borta var ju stort liksom.
Var det läskigt att åka över? När du satte dig på planet och skulle flyga över, hur var det?
Ja, det var läskigt. Och jag kommer ihåg då pappa vinka adjö där på Kallax flygplats. Jag såg att han var ganska ledsen. Det var lite tufft att lämna då. Men för mig och mitt fortsatta liv, alltså det betydde ändå mycket att man klarade det här, att liksom klara att ta hand om sig själv i ett annat land och naturligtvis också lyckas med sitt jobb. Det var ju väldigt, väldigt stort, och det är någonting jag än idag är stolt över.
Ja, Philadelphia, bra med dig när du kom och tog hand om dig, eller fick du klara dig själv, hur mycket hjälp fick du av agenten, hur funkar
ja,
det?
Ja, men
där?
Agenten fick man ju hjälp med alla de ekonomiska sakerna, hur man skulle klara av att betala räkningar och hur man skulle bankkort och deklarera och allt sånt där. Han hjälpte ju till med allting sånt. Men sen fick man ju klara sig själv ganska bra. Men jag hade ju så himla tur att jag hade både Tommy Söderström och Per-Erik Eklund där. Jag blev upphämtad på flygplatsen i Philadelphia och skjutsad till spelarhotellet. Och jag hann nog inte vara mer än 5-10 minuter på rummet förrän Tommy Söderström ringde och frågade om vi skulle gå ut och käka. Så att han och jag höll ihop väldigt tätt under det där mitt första år. Det var hans andra år då i Philadelphia, så att det är en otroligt stöd att ha just Tommy där. Och som Pelle hade ju familj, Per-Erik Eklund hade familj, så han levde ju ett litet annat liv där då, och Tommy var ensam, så att det blev mycket att hänga med Tommy.
Men nu bor ni inte så långt ifrån varandra.
Ja, det känns så hemskt att med tanke på vår historia, att jag flyttade ner hit och inte hört av mig till Tommy. Det känns inte bra.
Inte för sent ännu.
Nej, det är inte det. Jag har ju hört att han springer och spelar badminton. Jag får väl försöka ta en match mot honom.
Ja. Och det gick ju så bra så att du var nominerad till att vinna priset som årets rookie, Calder Memorial Trophy. Men det var en viss målvakt där som en av de bästa i världen som tog det där priset, Martin Brodeur.
Yes.
Men vilken grej var där uppe och ändå.
Ja, det var det. Det var ju mycket snack om det under säsongen också, vem som skulle vinna. Jag var ju tidigt i den diskussionen att jag hade chans att vinna det priset, och tillsammans med Brodeur och Jason Arnott som spelade i Edmonton. Så att det var ett roligt år. Det var roliga år allihop i NHL, även om det var lite upp och ner vissa gånger, men första året var roligt. Det enda som inte var roligt var ju att vi var faktiskt ganska långt ifrån att ta oss till slutspel, så att vi var som lag var vi inte speciellt framgångsrika, inte första året i alla fall.
Men det rullade ju på, ni blev ju successivt bättre. Domedagskedjan, Legion of Doom, hur föddes den?
Det var under mitt andra år då, som började lite halv dåligt kan man väl säga. Då hade vi varit lockoutade under några månader och jag hade varit hemma i Luleå och spelat. Det blev en förkortad säsong. Mm. Vi började dåligt. Bobby Clark kände att han var tvungen att göra en förändring. Tradade bort Mark Recchi som var en av stjärnorna. Eller ska man säga stjärna nummer två efter Lindros egentligen. Och vi fick Desjardins, John Leclerc och Gilbert Dion från Montreal. Montreal.
Som hade vunnit Stanley Cup 93. Ja.
Exakt. Leclerc hade väl avgjort några matcher på övertid där till och med. Men han hade ju kanske inte dominerat som han kom att göra sen i Philadelphia. Desjardins var väl det stora namnet. Vi behövde backa framför allt. Det hade varit egentligen problemet första året också, att vi släppte in för mycket mål och var lite ihåliga på backsidan. Så att Desjardins var ju det stora namnet då, men efter någon träning så där, så satte de ihop mig och Eric och John och
men var det Terry Murray som
satt ihop oss. Jag kommer inte riktigt ihåg om vi hade framgång omedelbart eller om vi hade någon liten halvknagglig match där först. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men ganska snart så började vi klicka och började producera utav helsike. Och laget började gå bättre. Och än idag är det ju mitt absolut bästa år i karriären, just det här andra året i NHL.
Och vilken kedja, alltså den är ju ihågkommen än idag. Det är inte alla kedjor som är det.
Nej.
The Legion of Doom.
Ja, precis.
Mikael Renberg, Erik Lindros och John Leclerc.
Ja, jag vet inte vad för namnet eller vad det
var. Ja, kom det ifrån? Domedagskedjan?
Ja, det var en lagkompis. Vad hette han i förnamn? Montgomery vet jag att han hette. Jag kommer inte ihåg förnamnet på honom. Som kom på namnet då. Och så sen så blev det kvar liksom. Ja, jag vet inte.
Berätta om kemin. Hur var arbetsfördelningen? Lindros var ju, han var ju det stora namnet i hockeyvärlden.
Precis. Han var ju den som han gjorde egentligen allt. Han var ju faktiskt ganska bra defensivt också. Det är ju lätt att man glömmer det. Han var ju den som tog mest defensivt ansvar, men som också var fantastiskt duktig offensivt. Erik var ju både en assistläggare och en målgörare, och jag var lite likadant. Jag kunde också både slå passningar och göra mål, medan Leclerc mer var en renodlad målskytt. Men det var väl mycket byggde väl på att jag och Lindros skulle ta upp pucken. Jag gick ofta ner ganska djupt i uppspelen tillsammans med Erik, medan John var lite högre upp i banan. Och John, där han dominerade mer, det var ju från, vad ska man säga, tekningscirklarna och ner, liksom djupt ner i motståndarnas anfallszon. Där var han ju dominant. Medan jag och Erik var mer, kom lite djupare i uppspelen och hämtade fart och levde lite mer på skridskoåkning kan man väl säga.
Hur mycket tränade ni och hur mycket direktiv fick ni från coach Murray, och hur mycket liksom skötte ni på grund av att ni förstod varandra?
Vi fick väldigt fria tyglar skulle jag säga. Det fick vi. Vi släppte säkert in en hel del onödiga mål också, tack vare att vi var lite väl offensiva och kanske gick lite på chans ibland. Men vi fick väldigt fria tyglar och jag kommer inte ihåg speciellt mycket. Jag vet att det enda Terry ville med mig, det var det jag just pratade om här, att han ville jag skulle komma ner djupt och hämta fart och låt John vara högre upp i banan och jag skulle ner djupare. Det är egentligen det direktiv jag kommer ihåg. Det är så länge sedan. Jag måste nog fundera lite på det då, men vi fick fria tyglar.
Gillar du Terry Murray som coach?
Mycket bra coach. Jag gillar honom mycket bra. Och det kanske beror på att jag hade mina bästa år med honom. Det är kanske därför man gillar en coach. Men jag tyckte han var bra på det sättet att han tog tag i det på något sätt. Han bestämde så här ska vi spela grabbar. Och jag kom speciellt ihåg en sak han sa, och det var att mitt coachrum är alltid öppet. Kom och säg till om ni har någon åsikt eller om det är någonting ni tycker är dåligt, så ska vi diskutera det. Men mitt ord är alltid det som gäller i slutändan. Och det tycker jag är bra ledarskap. För det behövs i idrotten med så många stjärnor, med olika viljor som drar åt olika håll. Då måste du ha en ledare som på något sätt är stark i sin tro på spelsystem och vem som ska spela och så vidare, men ändå så pass öppen att han säger att jag lyssnar gärna på er grabbar, men det är jag som bestämmer i slutändan. Så att för mig är han den bästa coachen, den bästa ledare jag haft.
Alltså, det har ju gått så där efter han lämnade Philadelphia för honom.
Ja, det var där han var som bäst, antar jag. Det var det, och det är jag lite förvånad. Men det kan ju också ha att göra med vilket typ av lag du har. Så funkar ju NHL lite grann också. Det är ju lite tur också, lite, vad ska jag säga, det är lite tombola egentligen det här, hur du blir draftad. Och jag tänker ibland på Erik Karlsson till exempel här, som får se om han får chansen att vinna ett Stanley Cup fast han är i ett lag som kanske inte är så bra. Medan en del hamnar direkt i lag som har chans att vinna Stanley Cup. Så att NHL är svårt på det sättet att man kan inte bara välja lag, utan man blir på något sätt tilldelad lag i det här draftsystemet.
Nu är vi inne på Stanley Cup, Micke. Mm. 1997. Mm. Ni går till final och möter Detroit Red Wings i finalen. Och ni, jag kommenterade den finalen, och känslan var hos de flesta att ni var favoriter.
Ja, den känslan hade nog inte vi, tror jag.
För Lindros var ju det stora, stora namnet. Ja, och eran kedja var den stora, stora kedjan.
Ja. Nej, men vi hade väl
Detroit inte... Detroit hade inte vunnit på 42 år.
Nej, men Detroit hade varit i final.
Ja, 95, mot New Jersey, och förlorat. Fyra raka för vissa.
Och de hade erfarenheten, och jag tror i slutändan att det blev lite avgörande att de hade varit där tidigare. Vi hade inte varit där. Och det tror jag på än idag väldigt starkt på. Det, man kan prata hur mycket som helst om de här stora matcherna, och man kan försöka mentalt förbereda sig. Men har du inte varit där och fått se och uppleva och känna det hela, så har du ingen erfarenhet. Det är otroligt svårt att förbereda sig på sådana här stora tävlingar bara genom att försöka prata om det. Du måste uppleva det. Och jag tror, så kände jag lite grann i VM-turneringar också. Första VM-finalen var ju jättenervös, men andra och tredje VM-finalen, då kände man på ett annat sätt. Så att erfarenhet tror jag är väldigt, väldigt viktigt i sådana sammanhang.
Ja, vad hände egentligen? För ni förlorade fyra raka, det gjorde ni, och det var stor fest i Detroit, en riktig hockeystad. Men det var ju två riktiga hockeystäder som möttes.
Ja, nej, men vi spelade helt enkelt för dåligt, och sen kan man skylla på allt möjligt. Vår kedja var inte bra.
Målvakterna
hade...
Fram och tillbaka.
Ja, de bytte mellan Hextall och Garth Snow där. Men jag tycker liksom, vi förlorade som lag. Vi var helt enkelt som lag sämre än Detroit. Jag har faktiskt aldrig riktigt satt mig ner och funderat så mycket, något mer än så. Men vi förlorar med 4-0, så är det ju ingen snack om saken. Så att, jag önskar väl att vi hade fått en chans till med det lag vi hade, men det fick vi aldrig.
Mm. Jag träffade i World Cup nu senast, träffade jag en före detta lagkamrat till David, pratade om den finalen, nämligen Janne Ninima.
Ja, just det.
Janne, ja. Mm. Och han var, ja, det var, han var också, jag frågade också vad som hände då. Han hade målvakterna där som en liten och sen, ja, sen så Lindros fick inte heller att stämma.
Nej, våran kedja var inte bra. Så att,
men Lindros var ju som ändå skulle bära er.
Ja, men då inte jag och John levererade heller, så blev det ju inte lätt för honom. Så att jag tycker inte... Man kan inte titta på enskilda spelare, utan vi som lag var inte tillräckligt. Detroit var mer ett lag. De hade...
Iserman.
Hade han, men de hade ju liksom... Ja. Darren McCarthy var väl en slags...
Vilken stjärna han blev i finalen in, då. Precis. Ja.
Så att de hade verkligen ett lag som levererade vid precis rätt tidpunkt.
Men det var fina år i Philadelphia. Yes. sedan så hamnade du säsongen 97-98. Du är god vän, ni har ju god kontakt fortfarande, du och Erik Lindros. Jag såg ju bild på er när jag var på World Cup där ni ska, ni ska lira ihop. Och, ja, det stod och kramades på en bild i kostym.
Ja. Nej, jag ska över och spela. Erik blir invald till Hockey Hall of Fame i mitten på november. Och ska över och spela en VIP-veteranmatch. Man låter så otroligt gammal då man säger så. Men jag ska spela en veteranmatch i Toronto tillsammans med Erik och så ska jag stanna.
Ska inte John vara med och spela också då?
Han ska också vara med.
Ja, Legion of Doom återförenas.
Och så sen ska jag vara kvar faktiskt måndagen där. Jag tror det är måndag han blir invald till Hockey Hall of Fame. Eller är det söndag? Ja, jag kommer inte ihåg. Men jag blir kvar för ceremonin där och det känns fantastiskt att få vara med Erik under en sån stund.
Mm. Hans karriär, ja, den tog inte de höjderna som kanske förväntades ett tag.
Nej, allt är ju relativt.
Ja, han
allt
var ju
är
bra.
Vad man jämför med. Han vann Hart.
Men han skulle ju upp på Gretzky-nivå och Lemieux-nivå.
Ja. Och där, dit kom han ju inte, men han hade ändå en väldigt bra karriär. Vinner Hart Trophy. Var ju uppe i, jag vet inte om han vann skytteligan någon gång, men han var ju uppe i toppen många gånger, så att han hade ändå en bra karriär, men det är rätt svårt att nå Gretzky eller Mio höjder där. Det är inte lätt.
För er som är yngre som inte sett Erik Lindros, så var han stor och stark, tacklade hårt, men också en oerhört skicklig spelare.
Ja,
en av de bästa power forwards i modern tid, kan man kanske
tycka. Precis, men det kan jag tycka ibland då man ska vi säga media analyserar hockeyspelare, så blir det lätt att man ger en förenklad bild av spelare. Han är bara en power forward, eller han är bara en spelfördelare, utan i Eriks fall så blev han ju en power forward, men Erik hade ju fantastisk blick för spelet, och sen hade han någonting som man ofta glömmer. Han hade väldigt fina händer, han hade bra klubbteknik, hade inga problem att slå flippassningar på både forehand och backhand, vilket gjorde att han nådde med John även om det fanns klubbor emellan. Så att han hade hela paketet egentligen, tycker jag. Sen var han ju kanske lite skadebenägen, precis som jag själv var, och fick inte ha en karriär där han var helt frisk rakt igenom, så att det störde honom säkerligen också.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Fyra säsonger blev det första sessionen i Philadelphia. Mm. Sen hamnade du i Tampa Bay Lightning och du blev lagkapten. Direkt!
Ja, inte direkt.
Det blev det första säsongen i alla fall.
Okay, ja. Jag hoppade in som det. Det var ju väldigt turbulent i Tampa. Det var ju ägare som ville bli av med laget och sälja laget och fick inte rätt peng och liksom höll kvar det.
Berätta om flytten då?
Ja, alltså, det var ju tråkigt naturligtvis. Det var ju den tråkigaste traden att få gå från Philadelphia. Vi hade en ganska tajt grupp, tycker jag. som gick till Stanley Cup-final. Vi var ganska unga ändå, tycker jag, som grupp. Många unga spelare. Så det var en tuff flytt. Jag och Carl Dijkhaus, han var en ung back och jag var en relativt ung forward. Så att, och vi fick gå då till Tampa och komma till ett lag som var ett bottenlag egentligen, för att vara helt ärlig, med väldigt turbulent ägarskap. Så att ja, det var hårt, och det var kanske därför jag blev lagkapten. Det fanns inga bättre alternativ. Nej, det är klart att jag hade vissa ledaregenskaper jag alltid haft, det har jag haft. Så att, men det var inget bra lag. Vi blev sist i NHL, det ska också erkännas, att vi var inget bra lag.
Men du behövde inte vara där så himla länge.
Nej.
För redan 98-99 där under säsongen så var du tillbaka i Philadelphia, spelade 40 matcher i grundserien.
Ja, jag kom tillbaka till Philadelphia då. Då var det lite annorlunda i Philadelphia. Det var inte Murray, jag var kvar som coach.
Men vad hade ni då?
Oj. Det här måste vi veta.
Ja, vi kan slå upp
Roger den. Nilsson.
Roger Nilsson, ja. Mr. Video.
En väldigt, väldigt trevlig människa. Ja. Men som hade kanske tänkt på hockey som kanske inte riktigt passade mig. Det var mycket video. Att vara på rätt sida pucken. Och det vi pratade om tidigare, det här att Terry Murray tillät våran kedja att vara lite... Inte alltid göra rätt by the book, om jag säger så. Roger var väldigt noga med att man skulle vara på rätt sida, och det, jag tror inte riktigt det passade min typ av ishockey.
Men hur glad blev du när du fick flytta tillbaka då? Rent geografiskt att komma hem till Philadelphia?
Ja, nej, men det var ju skönt på sitt sätt, men det var också lite så här omtumlande. Då skulle man tillbaka och så skulle man starta ett nytt liv i en stad man kände till. Visst, hockeymässigt var ju fantastiskt. Det var ju jättekul att komma tillbaka med Eric och John och en hel del andra spelare. Det var jättekul, men det är alltid omtumlande när du blir tradad. Det är mycket som ska ordnas med, så att det var väl tufft på sitt sätt ändå.
Du blev ju bra på det, eller du fick ju lära dig ännu mer, för sen 99-00 då skickade de ner ut i öknen, ner till Phoenix.
Ja, och det var...
Det var det då?
Ja, det var lite förväntat då. Vi hade inte gått så bra som lag och jag hade inte producerat, och så fick jag komma till Phoenix och spela med Keith Kachuk och Jeremy Roenick som var två offensiva stjärnor, och det var en annan typ av ishockey där, och den
västra sidan då.
Ja, den var mer offensiv och den passade mig mycket bättre. Så att de få månader jag hade i Phoenix, dels gick det bra hockeymässigt och sen trivdes jag väldigt bra där. Så att Phoenix är faktiskt, även om det blev en kort sejour, så har jag bara positiva minnen från Phoenix.
Bra klimat.
Ja, det var det också. Ja. Det var en rolig ishockey framförallt, tycker jag, få vara där.
Sen så åkte du hem och då läser jag en rubrik i samband med detta. Då står det så här, då du alltså åker hem ifrån NHL mitt i karriären. Renberg, en grym mjukis, löd rubriken. För du åkte hem för du ville vara närmare din dotter.
Ja, vi separerade, jag och min äldsta dotters mamma, och jag kände att jag behövde få lite lugn och ro i tillvaron. Det är ju alltid turbulent då det blev ju jobbigt för min dotter naturligtvis. Så att jag tog ett beslut att jag flyttar hem och tar ett år i taget på något sätt. Så jag spelade en säsong i Luleå som blev en väldigt, väldigt rolig säsong. Och det blev lite lugn i mitt liv på något sätt. Och jag trivdes med tillvaron och det var ett ro, även om det inte serien håller samma klass som NHL, så blev det en rolig säsong och jag kände att det var någonting jag behövde just då.
Du gör 22 mål, 54 poäng på 48 matcher den säsongen.
Ja, och vann, fick faktiskt guldpucken det året också. Det var en rolig säsong. Vi var ett topplag, Luleå, det var vi. Men vi var inte lika bra som de här allra bästa då. Jag tror Djurgården vann då. De var bättre än de som slog ut oss i semifinal. Men vi var strax under strax under just de här topplagen, så att vi hade ett bra lag och jag fick spela med Thomas Bylund Berglund som idag tränar Brynäs, så att jag vet ju hans temperament. Det var en ära att få spela med honom. Det var ju inte samma storlek som Lindros, men det var samma intensitet.
Men sen så ändrades tydligen saker och ting, för att redan säsongen efter så var du tillbaka i National Hockey League. Ja. Nu i klassiska Toronto Maple Leafs tillsammans med Mats Sundin. Mm. Var det ett svårt beslut? Är du ett år hemma? Kände du att det var liksom har landat? Eller hur?
Ja, lite så blev det. Jag kände att jag kände mig lite för ung för
du var inte klar med NHL?
Nej, jag var inte klar med NHL och jag kände att jag ville ha de här åren och det var ett tufft beslut, för jag trivdes väldigt bra med Luleå och med Uffe Tavola och, men jag kände att med det erbjudande jag fick så jag kunde bara inte tacka nej, och jag är glad över att jag gjorde det idag. Jag gjorde ju 10 år totalt i NHL och 10 säsonger i elitserien, och det känns som att det blev en ganska bra blandning. Och det var bra att jag fick de här åren i Toronto, även om de delvis att jag gick skadad ganska mycket under de 3 åren, så var det ändå, jag är ändå glad att jag gjorde dem.
Jag är just hemkommen från Toronto, men du har ju spelat där. Berätta för de som lyssnar vad det innebär. Att du var inne på Luleå tidigare, att det är mycket fokus på ishockey. Toronto är ju det är ju enormt.
Det är bara ishockey där, och det märkte man ju vart man än rörde sig i stan, så blev man igenkänd trots att man var ny där och kanske ansiktena inte riktigt var att människor kände igen en sådär, men de tittade ju på lagbilder och följde oss i tidningar, så att ganska snart blev man igenkänd. Och det som jag brukar säga, skillnaden mellan de här amerikanska städerna typ Philadelphia, är att i Philadelphia finns det en liten klick människor som är väldigt intresserade av ishockey, medan i Toronto är alla intresserade av ishockey. Så i Philadelphia kunde man komma undan lite grann, eftersom att ändå ganska många inte egentligen visste vad ishockey var, men det kunde man inte göra i Toronto, så att där i låg den stora skillnaden.
Var det påfrestande att liksom aldrig kunna röra sig anonymt?
Jag tyckte ändå det gick ganska bra. Jag kan inte komma ihåg att jag tyckte att det var jobbigt eller någonting. Det tyckte jag inte. Sen var ju jag, och det var jag ju även i Philadelphia, jag var en bra spelare, en tongivande spelare, men jag var inte någon Erik Lindros, och på samma sätt i Toronto var jag ingen Mats Sundin.
Så att, hur var det för Mats Sundin där? Ja, alltså, hur upplevde du från sidan? Hur skulle du vilja beskriva hans både status och liv, så att säga, som hockeyikon?
Ja, han blev ju passade överallt, han på ett helt annat sätt än vad vi andra blev, och det blev ju Erik Lindros även i Philadelphia, så att det är väl kanske bäst att fråga dem hur de upplevde det, men man kunde ju på något sätt smyga bakom dem på något sätt och komma undan den här värsta uppmärksamheten, och det var faktiskt ganska skönt.
3 säsonger blev det då i Toronto. Jag minns att jag ringde någon gång och pratade med Kalle. Då satt i en bil och det var ju när Kalle gjorde sin berömda comeback där.
Ja,
han satt med mig i Timrå på fredagen, och på söndagen ringde han mig och sa att han skulle göra comeback igen. Och då var du skadad och satt ni in i någon bil och sådär. Men 3 säsonger blev det. Varför avslutade du karriären i NHL när du gjorde det?
Jag hade haft lite problem med en höftskada från och till egentligen under 3 säsonger. Fick aldrig riktigt ordning på det där. Och så kom vi i den här konflikten. Det blev ett var det lockout eller strejk? Nu har jag lite svårt att hålla isär begreppen här. Men en hel säsong försvann.
Ja, det var lockout 0-5 där.
Precis.
Ja, då var Frölunda vann NHL.
Ja, precis. Och då blev det ganska naturligt för mig att inte åka tillbaka. Jag kände väl på något sätt att det var dags att flytta hem och försöka framförallt bli bli frisk, den här höftskadan som jag hade. Och det tog faktiskt en hel säsong i Luleå också innan jag, vi kom underfund med vad det var och vi fick ordning på det hela. Så att dels skadan och dels att det blev ett helt år frånvaro och gjorde att det blev ganska naturligt att flytta hem.
Helt på grund av de här skadorna som du har haft här med dels i Toronto och den här höften och som har gjort att du är sjukgymnast idag. Väcktes intresset där för kroppen?
Ja, det intresset för kroppen har jag alltid haft. Och när jag var liten så ville jag bli läkare.
Ja,
så
ja.
Men,
det är inte för sent än.
Det är det. För mig är det det. Men det kan ha påverkat att jag har fått spendera mycket tid med fysioterapeuter eller det de kallar där borta, de kallas för athletic trainers. Jag spenderar mycket tid med dem och jag har pratat mycket om olika behandlingsmetoder och olika typer av skador, så att det är klart att all den tiden kan säkert ha påverkat mitt beslut att utbilda mig efter karriären.
Efter då lockout-säsongen 04-05 när du var i Luleå så stannade du kvar hemma. Du var lagkapten i Luleå i två säsonger och du får säga att det gick helt okej. Sista säsongen i Luleå 06-07 så gör du 50 poäng på 48 matcher. Men så minns jag följande att du valde att sluta i Luleå på grund av utebliven satsning från klubbens sida. Och jag minns att det var ett herrans liv upp i norr.
Ja, det stämmer inte riktigt att det var en utebliven satsning. Det var mer en konflikt, skulle jag vilja säga, mellan mig och Luleå över ett par punkter egentligen. Det ena var ju det här, den här Åboll-härvan, vart alla pensionspengar hade tagit vägen och vem som var ansvarig för de pengarna och inte. Och den andra saken var ju att Luleå var skyldig med pengar som de inte betalade ut på tid. Och jag kände mig väl egentligen pengarna skitsamma. Det jag kände mer, det var ju det här sveket att inte få klara besked. Så då valde jag att, då tänkte jag, men jag tror jag har en säsong kvar i kroppen. Och då valde jag att markera det och gå och spela för Skellefteå. Och varför det blev Skellefteå, det är ju mycket beroende på att jag ville bo kvar i Norrbotten och pendla därifrån. Och Skellefteå hade Micke Engström och där som jag har vuxit upp tillsammans med i Piteå och Luleå. Så att det var väl också tack vare han det blev Skellefteå plus den här boendesituationen.
Löste du sig med Obbola-pengarna och fick du de andra pengarna från Luleå?
De andra pengarna fick jag naturligtvis. Men Obbola-pengarna har ju inte betalats ut till fullo. Jag vet inte hur det kommer att bli. Jag faktiskt funderar inte så mycket på det. Men jag tror att någonstans tror jag att en sanning kommer att komma fram. Vem som har gjort vad och vem som har... Det känns som en oerhört smutsig affär som
Hur mycket blev ni blåsta på spelarna tillsammans ungefär?
Jag har ingen aning vad andra blev blåst på. Jag någonstans för mig rör det sig om 1 miljon kronor. Så att ungefär. Jag är lite dålig på exakt belopp där. Men det är så jag har tänkt i alla fall att det är det. Och det tänker man på de år jag spelar i NHL och jag har kunnat tjäna mycket pengar, så är det inte hela världen. Och det var egentligen inte
principen.
Det var mer principen, tycker jag, just det här att man inte körde, det var inga öppna kort runt det, utan det var ett väldigt hyrsch och lite lögner och så att,
hur känner du för Luleå idag?
Nu, jag har inte, det är inte samma människor som jobbar i föreningen, och ibland kan jag tycka även om Osten kan vara som han är och en väldigt speciell människa som kan visa upp en massa olika sidor, så någonstans så kan jag känna att jag hade velat spela för honom, för han har alltid känts rejäl, och jag tror inte att det här hade uppstått om han hade varit klubbdirektör på den tiden. Det kändes tråkigt att inte han var där då.
Lars Rosten Bergström som ju ledde Luleå till SM-guldet 96
som coach då.
Som tränare, ja. Ja, och då blev det Skellefteå. Hur infekterad din son? Nu bor du i Stockholm och du vet ju att det är ju inte så jättepoppis, även om det har suddats lite där också, går mellan AIK och Djurgården till exempel. Hur bland locals, hur tar de emot en flytt Luleå-Skellefteå, Skellefteå-Luleå?
Nej, det var säkert, det var ju jättemånga som var irriterade och förbannade, och jag var väl lite, jag kan förstå det, det kan jag absolut göra. Det som målades upp i efterhand var ju mer mitt svek. Det var ju aldrig tal om att klubben hade svikit mig. Det kom ju aldrig ut på något sätt i media. Och ja, det kanske blir så med tanke på att media är positionerad i media var positionerade, men de är ju, det var ju Luleå media som hade skrivit mest om det här. Och ja, det blev som det blev, men jag kände att på något sätt kände jag att jag var tvungen att stå upp för mig själv lite grann, och än idag känner jag att det gjorde jag verkligen. Och
du ångrar inte det?
Nej, jag gör inte det, och jag känner än idag, jag tänker inte, jag har ingenting otalt med Luleå på något sätt, men jag känner att fortfarande är det för mig är det ett svek. Mm. Det kommer det alltid att vara, men jag har ändå, mot föreningen har jag ändå inget agg, det har jag inte. Och speciellt inte nu med tanke på att det är helt nya människor som arbetar inom föreningen då, som jag, många av dem som jag tycker om.
Och så blev det Skellefteå AIK. Och vad hände där? Jo, du blev lagkapten direkt.
Ja, det var, ja. Det var ett kul
precis
år.
Precis som i Tampa, precis, ja. När du kom hem från Luleå, eller när du kom hem ifrån Toronto.
Ja, precis. Mm. Ja, men det var ett roligt år. Skellefteå, man kände redan då att det här är en förening som vill någonting.
Mm. Men fanns, det vi har sett de senaste åren, det kände du att det var på gång?
Jo, det gjorde man. Mm. Man kände att det var en förening på väg upp. Det var ordning och reda och det var en ny hall. Väldigt bra juniorverksamhet. Att det skulle bli så bra som det har blivit, det kunde jag väl inte riktigt förutspå, men man kände att det var en förening som var på gång, och det var på något sätt det kul att ha fått inleda den resan på något sätt med den tid jag fick göra i Skellefteå.
Och sen så då spelade du 07-08 och så 21 matcher säsongen 08-09. Mm. Och jag minns en känslosam presskonferens när du ja, deklarerade eller offentliggjorde att du skulle sluta med ishockey.
Ja, sista säsongen blev helt misslyckad, den där halva säsongen. Då var kroppen slut. Mm. Jag hade ingenting mer, och hur mycket jag än försökte träna och förbereda mig så var jag, bensinen var slut helt enkelt. Min kropp stretade emot och det var färdigt. Så att det beslut jag tar efter den halva säsongen, det var helt givet. Det fanns ingenting kvar helt enkelt. Hur mycket mitt huvud än ville så ville inte kroppen.
Och huvudet ville alltså?
Ja, man älskar ju ishockey liksom. Och just med tävlingsmomenten. Men som sagt, kroppen protesterade för mycket helt enkelt. Det gick inte.
Berätta om känslan då. För att det ishockey har varit ditt liv då. Ja, det har varit ditt idrotten och sen så småningom bara ishockeyn ditt hela liv, och så klev du upp på presskonferensen och talade om, och det brast för dig, du började gråta.
Ja, jo, nej, men det är klart att jag är ju en känslomänniska, ja. Också.
Men berätta, vad alltså, känslan av att nu blir det ingen mer?
Nej, ja, det är tungt. Man har hållit på med någonting från, haft det som jobb egentligen från, vad ska man räkna då, 17 års ålder, och då var jag väl 36, så det är väl 20 år jag hade spelat, och så tar allting slut. Det är liksom en jättekonstig känsla, och det infinner sig ju en enorm tomrum efter det som inte går att beskriva. Så jag kan verkligen förstå idrottare, både tjejer och killar som har svårt att gå vidare efter en karriär. Så att det är väldigt, väldigt tufft.
Hur gjorde du för att gå vidare?
Jag hade faktiskt något år där jag inte... Jag hade ett år, tror jag. Eller ett halvt år i alla fall, där jag inte gjorde någonting. Tillvaron blev ju jätte... Man var ju att titta på ishockey och så. Men tillvaron blev ju jättetråkig. Alltså livet blir ju tråkigt. Och jag ska inte säga att jag hamnade i en depression, men jag var lite deprimerad i alla fall över min situation. Så jag kände att jag måste göra någonting åt det. Så att jag gick hos en studievägledare i Piteå och frågade hur ska jag göra här? Jag tror jag skulle vilja bli sjukgymnast. Så att jag började plugga in mina betyg, jag började läsa på komvux. Och tyckte det var skitkul, så jag läste mer än bara de ämnen jag egentligen behövde för att söka in till sjukgymnast. Jag läste historia och svenska och fick läsa en massa böcker och blev intresserad av det. Och så skrev jag högskoleprovet 2-3 gånger för att komma in då på den kvoten. Och så sökte jag in och så kom jag in, och på den vägen är det. Läste 3 år i Luleå och blev färdig sjukgymnast. Och nu läser jag till specialist. Ska läsa läser min master här på GH. Och tycker att det här med studier, det är toppen.
Du är ju ett bra exempel på hur det kan gå. För det är inte alla som dels är förberedda på att en dag så är det slut liksom.
Ja, men jag var inte förberedd heller. Nej. Utan jag var inte förberedd. Som jag sa, det var en tråkig tillvaro. Det blev, jag ska inte säga att det blev en chock, men det blev en rejäl omställning i livet. Och så att egentligen var det efter karriären jag beslutade mig för att nu måste jag måste göra någonting. Alltså. Jag måste,
blev det tommare än vad du tänkte?
Ja, det blev det nog. Man kan aldrig förbereda sig för det. Man har ju alltid någonting att passa, en träningstid eller en buss eller en flygresa eller man ska köra in till match och gå igenom alla rutiner man har gått igenom hundratals gånger, och så helt plötsligt är allt det borta. Så att det går inte att förbereda sig på den känslan, utan det är bara att tackla den när den kommer, helt enkelt.
Och nu är du ju eld och lågor över ditt jobb, det vet jag. Vi har ju träffats och du pratar ju med värme om det. Och det är någonting med hockeyskador också, du, målvakter. Ja. Vad var du sa till mig här när vi träffades för en tid sedan?
Jag håller på att skriva på min masteruppsats här.
Ja.
Lite grann så där varje dag. Det är lite segt. Vissa dagar där man sliter man sitt hår och undrar, blir jag någonsin klar med det här? Men jag ska försöka bli klar med den. Jag har gjort så, jag har mätt, hockeymålvakter har väldigt stora problem med sina höfter. De står ju i väldigt utsatta positioner i det här butterfly och SMS, skridsko mot stolpe tekniken, så att deras höfter får väldigt illa. Så jag har gjort en undersökning där på en målvaktshockeyskola som Erik Ronqvist har uppe i Luleå, och det har mätt målvakter i rörlighet i höftrotation och även styrka i höftrotation. Så ska jag jämföra det med hur målvakterna själv upplever sina höfter och se om det finns någon association mellan det, så att vi får se vad resultatet blir.
Vad håller du på att komma fram till? Finns det, får vi någon?
Nej, jag tror att man kan se lite grann att de som har problem med höfter också, tror jag i alla fall, tappar lite rörlighet. Men det är lite för tidigt att säga. Jag måste räkna lite med. Det är bara då jag tittar på resultatet för ögat att man måste räkna på det där också, så att det är möjligt att jag har helt fel.
Innan vi försvinner bort ifrån ishockeyn helt här, så har vi faktiskt landslaget att tala om så mycket. Mm. Det blev 82 A-landskamper. Det blev ett VM-guld i Schweiz 1998. Det blev 2 stycken VM-silver och det blev 1 VM-brons. Minns A-landslagsdebuten?
Jajamän.
Berätta.
Får jag berätta om
Ja.
Den? För den var fantastisk. Det var i Skandinavium. Curre Lundmark tog ut mig i landslaget, kanske lite överraskande. Och jag skulle få spela med Peter Forsberg och Janne Viktorsson. Och vi kommer in på första bytet och jag är ju superladdad. Liksom adrenalinet pumpar ju ut i alla kroppsdelar och vi lyfter ner pucken i anfallszon och Peter får den bakom mål och spelar till mig och jag liksom bara vevar till. Jag kan nästan inte kalla det för ett skott, för att det var mer att jag vevade till med klubban och fick in den redan i mitt första byte med landslaget på passning av Peter Forsberg. Så att det är ett jätteminne för mig.
Ja, det är ju perfekt. Ja. Så blev det VM-guld 98. Mm. Det misstänker jag att det är ett minne som du vårdar ämt.
Jätteroligt. Mm. Vi hade ett jättebra lag. Jag måste tänka efter, förlorade vi någon match? Vi spelade en match oavgjord och det var den sista. Då var det bäst av 2 på något konstigt sätt. Hade man bäst av 2 finaler mot Finland och Johan Thornberg hade gjort 1-0 i första matchen som stod sig matchen ut och vi skulle klara oss med oavgjort. Jag kom fri med 5 minuter kvar men lyckades inte göra mål. Är det någonting, även om vi vinner den matchen och det var fantastiskt roligt, men en del frågar mig, är det någonting du skulle vilja ha tillbaka från din karriär, så är det friläget.
Det gick bra ändå.
Ja, det gick bra ändå, men jag tänker alltid fan att jag inte satt den alltså. Så att, men det är ett helt otroligt minne att få vara med om det och så firandet i Stockholm efter det också, så naturligtvis. Det var jättekul.
Vilken tränare eller ledare har betytt mest för dig, som du tycker? Ja, du kan ju nämna stycken.
Terry Murray är den bästa jag haft. Om man pratar liksom, han var komplett. Han kunde inte bara leda laget, han kunde coacha laget också. Han kunde träna laget också. Det är ju att vara coach idag, eller vilken benämning man har, det kräver ju så många olika delar, och den enda som jag egentligen tycker hade alla delarna, det var Terry Murray. Han var en ledare. Han hade bra isträningar, hög fart, tuffa träningar, och han kunde coacha laget också. Han hade de här tre viktiga egenskaperna. Det hade egentligen ingen annan på det sättet i alla fall. Så att han är den bästa coach jag haft. Sen har jag haft ledare som har betytt mycket, typ Curre Lundmark, som tar upp mig i landslaget. Han var en ledare. Han liksom fick alla att dra åt samma håll, och vi såg upp till han, och han visade väg, och han kanske inte var samma coach, han kanske inte hade samma isträning som Terry Murray, men han var en oerhört stor ledare, och han var på något sätt den som bjöd in mig i den internationella världen, så att han betydde också mycket för mig. Lasse Lindgren i Piteå naturligtvis, som tog upp mig i A-laget. Lasse samma där, en fantastisk ledare. Trodde på mig, gav mig förtroende att spela med de mer etablerade spelarna. Sen måste jag också nämna Uffe Tavola i Luleå. Den säsong jag kom hem så var han tränare, och där har vi kanske den bästa istränare jag haft. Han hade kanske inte alla delarna, men han hade fantastiska isträningar, och han betydde också mycket för mig, så att det är väl de jag har, som har betytt mest för mig.
Nu ska jag få en svår fråga. Vem är den bästa spelare du spelat med?
Ja, det är hur lätt som helst. Det är Erik Lindros. Den är lätt. Egentligen kanske jag svarar för snabbt, för att
jag tänkte, du har ju Mats Sundin
och jag har Peter Forsberg,
Peter Forsberg som passar till landslagsmålet.
Absolut. Men det, varför jag svarar är för att jag spelade mest med Erik, så att det är lätt kanske att säga att det är han. Jag menar, den karriär som Mats har haft i Toronto är ju fantastisk, och Peter med alla sina titlar och det han har gjort för svensk ishockey är ju helt otroligt, men jag spelade inte lika länge med dem, så att det är kanske därför det är lättare för mig att svara Lindros.
Vem är det bästa du har spelat emot då?
Det är så många. Den jag tycker var mest dominant, det var nog Mario Lemieux. Han hade någon match där som man inte trodde riktigt att han var verklig, om jag säger så. Men det var inte så länge. Det var inte så många matcher jag mötte honom. Men han hade någon match där han gjorde precis vad han ville. Så dominant har jag aldrig sett någon spelare på isen som han var då. Den tuffaste spelare jag har mött är Scott Stevens i New Jersey. Och vi fick ofta möta dem eftersom att vi var i deras division och New Jersey var ett bra lag.
Åkte du på några open ice från Scott Stevens?
Ja, det gjorde jag säkert. Jag klarade huvudet.
Ja, men det gjorde inte Erik Lindros.
Nej, han gjorde inte det. Och jag kommer ihåg första gången vi skulle möta New Jersey, mitt första år, i en träningsmatch. Den första träningsmatchen, vill jag minnas, så säger Gary Galley åt mig, åk inte tvärs över isen i mitt zon, utan försök att hålla det längs sargen om du kommer med fart, för annars smäller det.
Jerry Gellinback alltså.
Jerry Gellinback, precis. Han var lite ledargestalt i Philadelphia då.
Apropå Scott Stevens och Erik Lindros. Hur ödesdiger blev den där tacklingen för Lindros?
Jag har svårt att svara på det. Men jag tror ju det är klart att de här hjärnskakningarna är ju nu med den kunskap jag har i och med det jag har läst som sjukgymnast. Så de här hjärnskakningarna är inte att leka med. Det är en sak att bli skadad i en höft eller ett knä, saker som jag jobbar med att rehabilitera. Det kan gå ganska bra, det går ofta ganska bra, men att rehabilitera hjärnan, det är en helt annan sak. Så att,
hur mycket koll hade ni på din tid när du kom över i början på 90-talet? Jag kan inte minnas att jag rapporterade om speciellt många hjärnskakningar, nu är det ju ofta.
Nej, men jag är helt övertygad om att det var hjärnskakningar även då, men då kallar man det andra saker, liksom det var en smäll mot huvudet och ja. Man kallar det inte hjärnskakningar. Det skulle vara något extremt allvarligt för att man skulle kalla det hjärnskakningar. Så att det kanske...
Men spelade inte ni ändå? Ja, men lite ont i huvudet.
Ja, det gjorde man ofta. Och det var liksom att ta två huvudvärkstabletter egentligen, och så fortsatte man. Så att, och frågan är ju hur farligt det egentligen var. Så att nu tror jag i sig att i och med ishockeyn, hur det har utvecklat sig, ishockeyn blir snabbare och snabbare för varje år. Jag tror att just den här farten har gjort ishockeyn lite farligare. Så att även om vi, jag tror att det var fler hjärnskakningar än vad som rapporterades där på 90-talet, så tror jag ändå att även om man hade rapporterat dem, så tror jag ändå att antalet hjärnskakningar är mer i dagens ishockey. Det tror jag, just med tanke på att det går fortare.
Du håller ju kontakt med ishockeyn, dels genom ditt arbete rent fysiska och som expertkommentator på SVT sedan 2008, eller va?
Så kanske det är.
Ja, det är några år, du ser, det går snabbt.
Snart.
Berätta, hur upplever du att arbeta i tv? Och ja.
Ja, men det, jag tycker det är ett sätt för mig att vara kvar i ishockeyn. Jag tycker det är fantastiskt att jobba med alla medarbetare på SVT. De har behandlat mig på ett jättebra sätt. Det har varit roligt. Vi har fått göra en del stora turneringar och en del mindre matcher. Men jag kan tycka också att det är roligt att göra typ en turnering som TV-pucken, som betyder så mycket för mig själv i min karriär. Så får jag vara med och se framtidens stjärnor. De allra flesta blir ju inte stjärnor. Det är bara någon enstaka, men man kan ju bara ana sig till när man ser turneringen vilka som kommer att bli stjärnor. Så det är också en rolig turnering.
Och JVM har du gjort en hel
del. JVM har vi gjort en hel del. Så att, ja, det är verkligen kul. Och det är klart att det kräver lite grann. Det kräver att jag hela tiden är uppdaterad. Jag ser väldigt mycket SHL på tv. Tur att vi har två tv-apparater där hemma, för att det är ju SHL nästan varje kväll, så att jag försöker följa det väldigt mycket. Och det krävs också att man vågar, som expert tycker jag, våga säga vad man tycker, även om det inte alltid innebär att man pratar i goda ordalag om människor. Det jag försöker göra är, jag försöker att inte förnedra någon. Jag försöker inte, för jag vet hur mycket tid ledare, spelare, domare lägger ner på den här hockeyn. Jag försöker säga, även då jag är kritisk, jag försöker säga det på ett så bra sätt som möjligt. Men vågar man inte säga när någonting är dåligt, då, och bara hela tiden har positiva saker att säga, då är det svårt att veta vad den där Micke Remer egentligen menar då han är positiv. Utan jag tror man måste våga säga vad man tycker i alla lägen, och det försöker jag göra, fast på ett så bra sätt som möjligt.
Jag tycker det amerikanska har ett väldigt fint ord för expertkommentator. Vi har ju experter, han är expert. Mm. De har ju color commentator, alltså färgläggningskommentator. Det tycker jag tycker det är så vackert, men du ska ju färglägga. Micke, varför blir det så där? Då får du tala om, för alla förstår ju att han borde kanske skjuta i pucken i mål, eller att det, men varför? Jag tycker det är väldigt, väldigt bra, färgläggningskommentator.
Ja, ja, så kanske det är.
Ja, color commentator.
Ja. Nej, men det är ett lyxjobb, tycker jag. Jag vet inte om jag kan kalla det jobb. Nej. Heller. Det är, liksom...
det är bättre än att jobba.
Ja, nästan. Ja. Alltså, det är ju ett privilegium att få vara med och tycka till och se så mycket bra ishockey.
Är du orolig för svensk ishockeys framtid?
Inte jätteorolig, det kan jag inte påstå. Det har varit några sämre år nu för alla landslag, junior, herrlandslaget och damlandslaget. Men det är för tidigt för att prata om att vi är, alltså det är för kort tid för att säga att vi är en dålig trend. Trender, det är längre än 2-3 säsonger. Då måste man se på ännu fler, kanske till och med upp mot 7-8-10 år innan man kan säga att Sverige är inne i en dålig trend. Men det jag kan tycka, det jag kan vara lite orolig för, det är att ishockeyn har blivit för elittänkande. Vi tänker elit för snabbt. Det är för viktigt att producera elitspelare tidigt, istället för att tänka att ja, men grabbarna ska vara som bäst när de är kanske 20, 21, 22 år. Och fram till dess ska vi utveckla individer. Och där har jag varit ganska tydlig med att det här är ett problem, och jag tycker Hockeyförbundet faktiskt har agerat på det, och de har på något sätt insett att ja, det här är ett problem, och man har pratat om att försöka ta bort den här triangeln och jobba mer kvadratiskt, att vi ska ha så många som möjligt att spela ishockey så långt upp i åldern som möjligt, för om vi jobbar på det sättet så får eliten en större antal spelare på något sätt att välja mellan. Jag vill också ha elitspelare. Jag tycker det är skitviktigt att få fram en ny Henrik eller Daniel Sedin. Men jag tror att vi måste göra det på rätt sätt. Vi är ett ganska litet land också. Vi har inte lika många spelare som Kanada och Ryssland och utgå ifrån. Så vi måste verkligen ta hand om de som väljer att börja spela ishockey.
Och basen blir ju mindre och mindre. Hockeyklubbarna blir färre och färre. Ja. Antal ungdomar som spelar ishockey. Nu bor ju du i distrikt där det är oerhört svårt att få tag i istider, ja, till exempel. Mm. Hur ser du på det bekymret? Att det är färre och färre som väljer ishockey på grund, ja, av att det är så svårt?
Det är ett problem.
Dyrt.
Det är ett problem. Det är också dyrt. Och det blev också lite livat när jag sa det, men det har utgått ifrån dels forskning som man har läst och dels rapporter från RF som visar att ishockey tillsammans med ridsport är de dyraste sporterna, så att det är ett problem som ishockeyn måste försöka tackla så gott det går. Det här att ishockey är dyrare än fotboll, det kommer vi aldrig undan. För det är andra förutsättningar, men man måste ha en ishall, man måste ha mer utrustning. Man kanske måste ha mer stöttning från föräldrar eftersom att ishallarna är färre. Det krävs lite skjutsning och så vidare. Så att hockeyn har inte lika lätta förutsättningar som fotboll till exempel har att rekrytera ungdomar eftersom att det kräver lite mer. Men jag tycker ändå att att jag hör att hockeyförbundet jobbar på det, gör ändå att jag blir glad. Och det kommer att behövas i framtiden. Det tror jag.
För egen del då, skulle du kunna tänka dig att bli tränare, scout, talangscout eller något sånt där som...
Nej, scout blir jag aldrig. Det blir jag aldrig. Jag vill inte göra de resorna och sitta på plan och sitta i hallar runt om Europa och Nordamerika och se ishockey. De ser så enormt mycket mer ishockey än vad jag gör som expert. Så att det blir för mycket helt enkelt. Så scout blir jag aldrig. Jag har väl någonstans någon dröm att kanske få jobba som fystränare och fysioterapeut för ett lag då jag blir lite mer erfaren i yrket. Det är väl ungefär det. Jag vet inte om jag skulle bli någon bra tränare. Jag vet inte om jag har de här delarna. Vi pratade om de tre delarna som jag tycker Terry Murray hade komplett på alla.
Vilka skulle du ha problem med då, tror du?
Ja, coachningen tror jag skulle klara av. Kanske isträningen också, men ja.
Media skulle du väl klara av nu då?
Ja, media skulle jag klara av. Ja, alltså det jag tror med mig själv är att jag tror jag är för mycket en känslomänniska. Jag tror att coachingen skulle nog bli ett problem. Jag skulle leva mig in i matcherna för mycket. Jag skulle antingen vara för snäll eller för arg. Något utav det. Så att mitt temperament kanske inte riktigt passar för att vara coach.
Vad gör Micke Renberg om 5 år, tror du?
Oj. Jag vet inte. Jag hoppas att jag har gjort min masterutbildning klar och att jag är specialist i idrottsmedicin. Vart vi bor, det vet jag inte. Vi får se. Jag ska göra några år till här nere i Stockholm och försöka arbeta lite grann och jobba lite för SVT ett par år till. Men efter det vet jag inte. Och jag vill inte heller spekulera i det, för jag vet hur mitt liv har alltid varit så att jag har trott att det ska bli på ett visst sätt och sen så blir det på ett helt annat sätt, så att det blir som det blir på något sätt. Jag funderar inte längre än, ja, egentligen får jag inte tänka längre än en dag framåt, men det jag vet är att jag blir kvar i den här stan ett par år till. Det är så mycket kan jag säga.
Och så har du börjat om igen när det gäller familj. Mm. Du har barn som är, ja, min son så är 20, och sen har du börjat om igen. Mm. Måste jag fråga dig, hur är det? Är inte det jobbigt?
Nej, det är
ibland. Ja, du har ju gjort det där vevan en gång. Ja.
Nej, men det är klart att det är jobbigt ibland. Jag ska ju ljuga om något annat. Men det är jätteroligt. Och jag är barnkär. Jag tycker jättemycket om barn överhuvudtaget. Och sen trodde jag väl ett tag att jag bara skulle få ett. Och så träffade jag Miranda och så blev det 2 till. Mm. Så jag är jättelycklig över det.
Nej, det yngsta tillskottet föddes ju i januari i år. Så att det...
Ja, och nu är jag ledig de flesta dagar och är med honom. Då, så
du är pappaledig nu, ja.
Nu är jag pappaledig, precis. Jag försöker väl skriva på den här uppsatsen då jag får tid. Läser lite kurser också så här, så... Men i övrigt så är det Olle jag ska vara med. Så att, och det är jätteroligt och det är nyttigt för mig också. Jag är ju en sån här som jag måste alltid ha någonting att göra. Jag måste hålla mig sysselsatt. Det kanske är det som drev mig lite grann efter karriären att utbilda mig. Just det här att jag vill hela tiden ha en vettig sysselsättning. Och nu så blir ju dagarna lite likadana och det är nyttigt för mig att få uppleva det också. Att man lever inte efter sina egna rutiner utan man måste följa en annan människas rutiner.
Håller du matchvikten? Jag läser här 107 kilo, håller du den?
Nej, 107 kilo tror jag inte.
Det står det här, 100, det står här på mitt papper, med att 188 centimeter, 107 kilo.
Ja, det måste vara något gammalt, det är helt fel. Nej, men ska jag vara ärlig har jag inte ställt mig på en våg på väldigt länge och jag skulle inte vilja göra det heller.
Men du håller igång?
Ja, jag håller igång. Ja. Jag försöker träna på gym och spela lite tennis och jag och grannen min har börjat träna för Lidingöloppet nästa år. Så att vi är och springer här i
Abborrbacken.
Abborrbacken gör vi nästan en gång i veckan. Så att jag håller igång och jag tycker det är lite grann min skyldighet i mitt yrke också att föregå med gott exempel. Att hålla mig i form och träna.
Har du någon devis där du lever efter när som du har som lite vägledning?
Jo, det har jag faktiskt. Jag brukar alltid tänka att det är min pappa som har sagt det. Försök att vara mot andra människor som du vill att de ska vara mot dig. Så att jag försöker alltid att tänka på, och det gjorde jag även under min karriär, även om det inte var så lätt alltid, men jag försökte alltid ta mig tid för människor som ville komma fram och prata, och det gick inte alltid, det ska jag villigt erkänna, men jag försökte alltid ta mig tid om människor ville prata, om det sen var hockey eller vilket det oftast var naturligtvis. Så jag försöker behandla människor med respekt oavsett om det är ett fan eller om det är en patient eller om det är en kollega eller en journalist. Jag försöker att vara en schysst, en bra människa helt enkelt. Och jag vet inte alltid om jag lyckas, men jag försöker.
Är det något som jag inte har benämnt här? Vi sitter här i dunklet. Är det någonting som jag inte har tagit upp här? Tycker du, Micke?
Kan jag få hälsa?
Ja, du får hälsa.
Jag har ju en på mitt jobb på Artrokliniken, Danne Friberg, som sa att Niklas Holmgrens podden, du måste vara med på den, för den lyssnar jag på jämt och den är så himla bra, sa han. Så då hälsar jag till Danne via det här då.
Trevligt, jag också. Ja. Härligt, Anne. Tack så mycket, Micke.
Tack så
mycket. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.